Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ja. Jag provar att trycka på den här nya knappen på vår nya maskin vi har.
Jag provar. Ja. Ja.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias, och Mattias är jag.
Och jag är väl Charlie då, antar jag.
Ja, det stämmer.
Vi
bra.
Håller den fördelningen.
Vi håller den fördelningen. Ja. Det skulle bli jävligt rörigt om vi sa något annat.
Så är det. Och det skulle också bli konstigt om vi inte säger att veckans samarbetspartner är Compricer.
Du tänkte om vi skulle jämföra oss.
Ja, ja okej. Okay. Bättre övergång. Man kan jämföra mycket där, men inte jämföra oss.
Nej,
så är det. Men jämförelsesajt, gå in och jämför innan du gör dina köp och skaffar dina. Och framförallt, kolla upp, fräscha upp, gå in med jämna mellanrum och se vad är mina långsiktiga ekonomiska beslut värda. Har jag det bästa avtalet som jag ska ha för att få fullt värde för de pengarna jag har?
Hej och välkommen till
Och så kan man dessutom få hjälp, inte bara att jämföra, utan kommer man fram vid jämförandet, vilket man ju tyvärr ofta gör.
Vi måste testa, vi har ju ett nytt, vi sitter i en ny lokal, vi är i en studio.
Så kan man direkt bara trycka där, så sätter de igång
och byter
upp. Och vi har ju fått lite så här att ljudet inte alltid har varit toppen, så nu har vi ju verkligen jobbat för det här för att det ska bli så bra ljud som möjligt.
Så givet.
Ja. Vi är ju sponsrade av Compricer, som vi är väldigt glada för.
Det är vi.
Ja,
ja major.
Vad gör man med Compricer då?
Du, Compricer är ju en jämförelsesajt. Och framförallt så tycker jag de är starka på att jämföra lite större grejer.
Mm.
Istället för att bara jämföra var är handmixerstaven 49 kronor billigare, så kan man ju jämföra bolån, försäkringar. Liksom. Och dessutom kan man ju enkelt, de har ju personal, det är inte bara så ett svart hål, utan man kan på riktigt få hjälp, och så gör de hela flytten.
Så vill man byta bank för man kommer fram till att man kan få något bättre, då kan de göra det åt en.
Det gjorde de åt mig. De tog hand om när jag flyttade, så fick de fixa mitt bolån och grejer.
Snyggt.
Och vi kommer ju också ha en liten extra bonusrunda idag. På slutet av det här så har vi Kristina.
Som vanligt brukar vi ha det blivit nu. Att hon är med på efteråt, med alltid spännande och superbra.
Ja.
Små, en 3 minuter ungefär va?
Ja, som en avec.
Som en avec, ja.
Ja, så är det.
Men vad ska vi ha för, vad är motsatsen till en avec, tänkte jag? Fördrink.
Fördrink,
ja. Ja. Jag vet inte om Sandra blir kallad för fördrink då, men
aldrig, nej.
Huvudrätt kanske.
Men varmt välkommen Sandra Bourbon.
Tack så mycket.
Heter det dessutom bourbon, det är det. Fan vad tråkigt.
Aha, du får dricka det till varmrätten.
Det var ju såhär bourbon, eller hur var vi någonstans?
Ja, jag tror det, på franska. Så.
Det är mycket saker som är kul med dig. En är att du inte riktigt vet hur ditt eget namn uttalas.
Jag vet aldrig om det är bourbon eller bourbon, men det låter kanske ungefär likadant.
Ja, ja.
Jag går på den amerikanska, bourbon.
Ja, det är bra, det gör jag med.
Ja, bra, snyggt. Vad roligt att du är tillbaka. Vi har ju pratat med dig tidigare för ett antal veckor sedan. Och sen tyckte vi ju om dig så mycket så att vi bad dig komma tillbaks. Och vi satt och höll tummarna och sen ville du det. Och då kände vi så här, då tyckte du om oss lite också.
Såklart.
Bra, jag sitter och fiskar här.
Ledande fråga.
men vad kul. Vi ska ju då prata om parekonomi, tänkte vi. Sist så pratade vi om jämställdhet, vi pratade om viss bolag och styrelser och den biten. Nu tänkte vi prata om samma sak fast i det privata lite.
Ja.
Precis, för parekonomi är en jättestor del av jämställdheten också. För att äga sitt eget liv, oavsett om man är man eller kvinna.
Berätta hur då? Hur, på vilket sätt är liksom, vilket är det första avgörande beslutet? Är det det här nu? Är vi på delad frågan? Eller?
Var
det
för mig var det egentligen första frågan. Jag gifte mig för 2 år sedan och jag kommer ihåg att jag berättade för min absolut bästa kompis, nu ska jag gifta mig. Och hon blev jätteglad. Men sen så frågade hon antog ju att vi skulle ha gemensam ekonomi. Mm. Och så kom det upp och så sa jag, nej det ska vi inte, utan vi kommer fortsätta ha separat ekonomi. Mm. Även fast vi var sambo innan då. Och då blev hon liksom stött och undrar varför vi överhuvudtaget ska gifta oss. För att tittar man förr i tiden, då gifte man sig faktiskt på grund av ekonomi. Mm. Idag så kan man gifta sig för att man vill. Så att vi har valt att ha separat ekonomi för att vi tycker i alla fall i vår relation att det bidrar till mindre bråk. Sen så är det ju 50-50. Hälften av alla gifta idag i Sverige har separat ekonomi, hälften har gemensam. Så att det är upp till var och en att bestämma vad man själv tycker passar bäst.
Nu var det mycket, många saker jag vill prata om på en gång. Till att börja med ska vi börja med ordet då. Vi alla tre här, vi hann ju förfika och konstaterade att det här, vi vill begrava nu en gång för alla delad som ett begrepp kring detta. För att delad kan antingen betyda halva kakan var, och delad kan betyda vi delar på detta tillsammans. Så att vi säger gemensam och separerad.
Precis.
Det är de två orden vi använder. Men då, så jag har ju, och det vet jag att du också Mattias har gemensam ekonomi. Och det bygger lite på, i mitt fall är inte det ett ekonomibeslut, utan det är lite mer så här, hur ser jag på vårat partnerskap? Jag drar min tes så får du dra din då. Jag tänker ju så här att när vi säger så här, nu är vi ett team, nu kör vi detta, då är det ju inte som att det är min och din lika mycket, utan min tid och din tid, ditt barn och mitt barn, din mjölk i kylen och min mjölk i kylen, utan det är ju våran. Vi jobbar tillsammans för att vi tillsammans ska få det som vi tillsammans vill ha. Och då blev det för oss ganska, det hade för oss varit väldigt konstigt om vi skulle säga så här, ja, det här är mina pengar, de har jag tjänat ihop för jag åkte till den här adressen och hade slips, och det här är dina pengar för du åkte till den här adressen och hade ingen slips. Ja, du har så här mycket semester, jag tjänar mer. Alltså för oss var det mer som, vad får vi in och vad gör vi av med? Och så har det alltid varit för mig. Alltså när vi lägger pengar på naglar så lägger vi pengar på naglar. Sen att det råkar vara Andrea som bär de naglarna och inte jag.
Är du säker? Det är inte du som går och ger naglarna.
Nej, jag skulle gärna ta en massage istället. Nej, men alltså, så har det, och det enda gången det har varit ett problem, nu har inte vi skilt oss, det är klart att det kan dyka upp massa effekter i den ändan liksom, är ju möjligtvis då att det blir lite mindre romantiskt att ge presenter. Det är som att jag tar av våra pengar och bestämmer att en del av det ska gå till någonting som du inte ens har önskat dig, bara för att jag fick feeling på vägen hem. Liksom. Men det är egentligen den enda liksom, nackdelen som jag har kommit på.
Men jag tror du utgår från att, för det finns två grejer man behöver tänka på. Under själva äktenskapet och sen efter. Och då får man också tänka på att hälften av alla äktenskap slutar efter 10,5 år i skilsmässa. Mm. Så att det är egentligen därför jag har separat ekonomi. Vi tjänar nästan lika mycket, vi hade precis lika mycket pengar in. Man kan välja att dela upp så att man bidrar efter hur mycket inkomst man har, så att man får lika mycket fickpengar, så att man lever precis som egentligen att man har gemensam ekonomi. Men det är just vad som händer när man skiljer sig.
Och hur skiljer det sig? Hur skiljer det sig då, tänker jag? För är inte väldigt tydligt att när vi separerar det som är ditt i mitt och det som är mitt i, eller liksom det som är ditt i ditt och mitt i mitt, alltså, och fram till dess är det gemensamt. Blir det verkligen så stor skillnad för er när du och din partner, eller förlåt, om du och din partner jämfört med när, om jag och min partner?
Ja, det blir det ju, för att, eller det beror ju också på äktenskapsförord. Ni kanske har skrivit äktenskapsförord, har liksom, vilket är det ni ska dela vid bodelning. Så där kan man ju skriva in vissa, ja, men det här vill jag ska vara enskild egendom, då ska det gå utanför bodelningen. Men vad vi har gjort, det är att vi har äktenskapsförord, så att allt är enskild egendom. Det som vi tog med oss in, det som vi liksom förvärvar under och avkastning därav, det är enskild egendom. Så när vi splittar, då är mitt, hans i hans. Men mycket av det som vi köper, det är ju gemensamt också såklart till hushållet. Men det som är skillnaden här, det är vad som händer med de här fickpengarna. Säg att vi delar Vi tjänar olika, men vi ser ändå till att vi har lika mycket fickpengar kvar när alla räkningar betalas, så att vi har 5000 kronor var. Om jag då väljer att spara dem, sätter dem på börsen kanske i ett investeringssparkonto, och han väljer att gå och köpa en väska, säger vi. När vi skiljer oss, då han behåller sin väska som säkert inte är värd någonting då, men jag får behålla mina fonder och aktier. Så att, för att det då är enskild egendom. Så det är liksom, vad händer med de här fickpengarna när man skiljer sig?
Men är inte det, blir inte det så här... Och hur tänker du då då? Så du låter honom gå omkring och spendera sina pengar på väskor medan du säger hihi, jag lägger dem på börsen, för när jag drar då kan jag åka till Mallis. Istället för att säga, du, ska vi ha lagom mycket väskor och lagom mycket sparar? Varför är inte det en del av ert vardagliga snack om hur mycket ska vi unna oss på väskor, hur mycket ska vi unna oss i sparande? Varför
vi slipper ju prata om det. Vad vi pratar om, det är liksom...
Så han ska kunna gå fattig bara för att du inte skulle
nej,
behöva
han
prata
får göra vad han vill med sina pengar. Det är det som är så skönt. Man behöver inte gå och fråga. Om jag vill gå och köpa en jättedyr väska, då gör jag det och jag behöver inte fråga. Och sen så, vi pratar ju såklart jättemycket ekonomi för hushållets gemensamma kostnader. Ja, men en soffa, en tv, vad det nu kan vara. Eller då en väska som vi ska använda gemensamt. Men det är just de här fickpengarna som är det som skiljer sig.
Men för när jag hör det här så tycker jag ju som att jag delar ju din kompis oro där, eller förtvivlan. Att vad fan, om man gör det här, om man gifter sig, då kan man ju vara sambo och ha den här, och sen bara skriva ett samboavtal där man har, så att det är den här enskilda egendomen, ja, är som ni vill ha. Men för mig är det ju att inte gå all in. Det är ju så här, gå halva steget bara. Vad fan, om man väljer att gifta sig med någon, då har man väl ändå en idé om att man ska leva livet ut. Det måste väl vara känslan när man går in i ett bröllop. Och även om statistiken säger att det är 10,5 år så är det över, det är väl den statistiken tänker inte jag vara en del av när jag gifter mig. Jag tänker så här, nu ska vi vara tillsammans. Men framförallt så ska jag väl också säga att det kom ännu starkare och tydligare, för vi fick barn rätt tidigt när vi hade gift oss. Ni hade inga barn eller?
Nej, vi får barn nu. Och då har vi ju igen tagit upp det här. Ja. Men vill vi fortsätta ha separat ekonomi eller blir det jättetrassligt? Men då har vi sett det så att vi kommer fortsätta att ha det, försöka. Och då blir ju barnet som en del av den här hushållet, ska man säga, gemensamma kostnader, vilket gör att vi bara kommer få lite mindre fickpengar. Så att det enda som skiljer sig för oss är när vi skiljer oss. Om vi skiljer oss.
Men du, magen blir större och större. Du är ute och går och vädret är fint. Och så ser du en jättesöt body som du tänker så här. Den där, det är inte som att den behövs. Det är någonting som du vill köpa för du tycker den är så himla fin. Det är ju en väska. Det är ju något onödigt som du har köpt bara för att du var lite hormonstinn och lite shoppingsugen. Är det då från dina fickpengar eller är det från den gemensamma kostnaden? Blir liksom, man bara skjuter ju bråket någon annanstans, eller?
Jag förstår hur du tänker. Det där är ju, den där diskussionen kommer man ju aldrig bort från, även om man har separat eller gemensam ekonomi. Om jag skulle då vara i den situationen skulle jag tänka så här... För oss så skulle, vi har ju säkert pratat om det förut, och det skulle vara en del av de gemensamma kostnaderna. Då vet jag det och så köper jag det. Men om det är någonting, jag vet vi kanske redan har 50 bodys hemma. Och min mamma bara, vi behöver inga fler.
Nu har vi inget barn i Sverige har ju liksom, som haft ett hem har ju fryst ihjäl för de hade för få bodys.
Exakt. Ja, så då kanske han har sagt, nej, nu är det köpstopp på bodys och jag vill ändå köpa. Men då får jag köpa det för mina egna pengar. Men då blir inte han heller sur på mig för att det är mina pengar.
Mm. Ja, jag tycker det här är knepigt. Jag säger inte att du har fel, men jag tänker så här, om målet är att undvika bråk, då är det ju bäst att, inte, då är det bäst att vara singel.
Jag upplever verkligen att det här är ju det finns ju inga rätt och fel naturligtvis. Det viktiga är att man har ett system som man som två parter är överens om. Sen kan det ju få vara vilket system du vill, så länge det bygger på frivilliga och icke-våld eller något sånt där liksom, så får man väl annars ha det precis hur man vill ha det. Men för mig var det den stora skillnaden. Jag var i och för sig 30 också när jag träffade min fru. Jag hade varit så långt ifrån att tänka tanken på att gifta mig och skaffa barn innan. Men så för mig var det så här, träffade min fru, känner att det här är helt rätt, skaffa barn väldigt, väldigt snabbt. Och för mig var det då inte ens en fråga, utan då var det så här, nu gör vi ju det här tillsammans. För att det kan också vara att man är på olika delar, och framförallt sen så det som är intressant att prata om är ju det här med att vara hemma. Vem ska vara hemma med barnen? Och rent krasst ekonomiskt och sådana saker. Och då känner vi att det ska ju inte ha någon betydelse vem som är hemma eller vem som tjänar mer för stunden eller inte. Och jag har varit egenföretagare alltid, så att det där har ju varit gått upp och ner med pengar. Och då hade det varit superkonstigt i min värld. För det var ju verkligen, nu gör vi det här. Liksom. Men ja, det är väl mer det som är som för mig, det just det, fan, vi går ihop och gör det. Men hur tänker ni då när ni kommer nu då, när barnet kommer och det här med pappa och mammaledighet, och på tal om jämställdhet, så vad tycker du om de här regeln som besluten som är fattade att pappan eller mamman ska vara hemma eller måste vara hemma? Ska man få bestämma själv eller ska det finnas en lag?
Jag är ju för att det ska delas lika. Så att jag skulle gärna se att det inte bara var 3 månader till den ena och 3 månader till den andra, utan att det var delat lika. Och varför? Jo, för att tittar man på statistiken så går det väldigt långsamt. Kvinnor tar ut 72% av föräldraledigheten. 28% av kvinnorna jobbar deltid, 11% av männen. Och 62% av vabben tas ut av kvinnor. Så att det bidrar ju inte till en jämställd framtid. Det här är också om man tänker på skilsmässa. Jobbar man, då får man oftast, om man har kollektivavtal, tjänstepensionsavsättning, och det går utanför en bodelning. Och det tycker jag också faktiskt är fel, för att det bidrar jättemycket till jag kan vara hemma i flera år och jobba deltid, jag får lägre lön, jag får alltså lägre pensionsavsättning, och sen när man då skiljer sig, och det tänker man ju inte på liksom, om 40 år, vad händer då när jag går i pension? Mm. Så det är en jättestor fråga för mig, och det är väldigt svårt att, hur mycket ska man kompensera varandra då? Om den ena väljer att vara hemma mer.
Om vi börjar där. Så du säger så här, det borde vara så att all pension som vi tjänar in är gemensam pension. Och sen så om man separerar så delar man det rakt av.
Jag tycker det.
Då var det plötsligt för gemensam ekonomi.
Nej, om man har gemensam ekonomi borde det vara så. Mm-hmm. Annars har man separat, då är det ju såklart separat som vanligt. Mm-hmm. Så inget konstigt med det. Mm-hmm. Men jag tror att många som lever har gemensam ekonomi, man är gift i 25 år, barnen växer upp hemma, vi lever jättejämställt och jag var hemma med barnen kanske, men det gör ingenting för att vi delar ju ändå lika på allt, och så tänker man, oh, men vi har lika mycket pengar. Mm. Men sen när man skiljer sig, det kan skilja flera miljoner i tjänstepensionsavsättning efter de här åren tillsammans, och det tycker jag är jätteorättvist.
Och det kan man avtala om, va?
Inte tjänstepensionen.
Det kan man inte göra.
Nej, för det är arbetsgivaren. Du är egentligen förmånstagare till den. Mm. Så det är din arbetsgivare som äger den. Så det är väldigt svårt. Mm. Och då ska man behöva, då kan man kompensera varandra. Man kan ju föra över premiepensionen till exempel. Men den är inte alls. Tjänar man lite mera så är den väldigt liten i förhållande till avsättningen i tjänstepension.
Mm. Mm. Ja, vi har ju samma problem i vår relation eftersom jag är företagare och Andrea är anställd. Så Andrea har ju en massa tjänstepension som jag inte har. Jag får kompensera på andra sätt då. Men någon tjänstepension är ju klurigt, eller framförallt inte speciellt ekonomiskt fördelaktigt då, för mig att ha på det sättet. Så det är inte bara en fråga om vem som är hemma och sådana saker.
Nej, precis. Är man egen företagare blir ju en annan.
Men om man nu tycker ändå så att den ena vill vara, för det är ju olika perioder i livet. Alltså jag tycker ju att det första året, jag har ju 2 barn, jag tycker ju att det fjärde året var betydligt mycket roligare än det första. Jag tyckte det första var skitjobbigt för båda. Första barnet gick lite så här, ja, men det var ändå nyhetens behag, och titta så gulligt hon kryper och titta så gulligt. Men med barn nummer 2 så var det ju, för mig är det ju som fram till 2 år är ju bara någon slags tillstånd liksom. Medan min fru tycker det där är super, super gulligt och mysigt och sådär. Medan jag sen från kanske 2-3 år varit lekfarbrorn som bara liksom tycker det är kul att hitta på grejer och göra saker och sådär. Kan vi inte bara få ha det så då, om vi nu vill? Liksom, om nu den ena parten vill vara hemma och den andra inte vill, man är helt överens bara.
Självklart, jag är inte för att det, så man ska bestämma egentligen över folk om man inte måste, men när det går så långsamt och så tänker man, varför skulle det vara så att, är det genetiskt att kvinnor då tycker mer om att vara hemma mer? Det vet jag inte, och det finns inte jättebra belägg för det heller. Varför är det så? Är det samhällets press på oss? Det får man ju höra hela tiden. Alltså det är mycket press på mödrar att man är en dålig mamma om man inte är hemma. Är man hemma ganska länge som pappa, då får man hur bra man är. Går man och hämtar som man på dagis, då blir man liksom wow, eller förskolan, gud vad duktig du är. Mm. Så det är olika.
Men tror du inte att det här är någon slags generation? Kan inte bara tiden få ha sin gång då? Jag tänker att det här från våra föräldrars generation, där det var ju så tokigt och extremt uppdelat, så det var inte klokt. Det är ju vi alla överens om liksom. Men det kanske måste få gå några år för att det här successivt. Jag tänker också som att även allt vi var inne på med kvinnor och kvoteringsstyrelser och sådär, att det måste väl få gå en generation, därför att det som kommer underifrån och de som kommer nu, är ju faktum så att kvinnor har till och med bättre utbildning, att det blir mer naturligt, och just det här skiftet också tror jag, med att vara hemma. För min pappa var det omöjligt att han skulle ha tagit hand om oss när de var små. Det fanns ju inte, för att då hade ju inte heller mamma ett jobb på det sättet. Hon var ju hemmafru liksom. Nu ser det inte ut så jag är helt övertygad om att det här kommer liksom ske, och det håller ju på att ske.
Jag tycker att det
ändå
går,
men du är ändå
ja, men nej, det går för långsamt. Och jag tänker så här, allt man ser, det var någon undersökning som kom ut kanske för 2 månader sedan, man har sett det faktiskt, att barnen börjar våga med och gå till sina fädrar med problem. Inte ens det, men det skiljer fortfarande. Man går hellre till sin mamma. Varför? Jo, för att man är hemma med dem. Och där har man sett att det hänger ihop med, ja, men det är ökat uttag av föräldraledighet från fädrarna. Ja, men då blir det också en bättre relation till barnen. Så att det är bra för barnen, det är bra för fädrarna, det är bra för ekonomin, alltså Sveriges ekonomi, att vi alla arbetar. Så det är inte bara ett egoistiskt problem.
Hur kommer ni att göra? Nu blir det ju högaktuellt för dig högst personligen, inte bara i teorin eller utan i praktiken. Kommer ni att köra varannan månad, eller kör ni varannat år, eller kör ni båda hemma samtidigt? Eller?
Det där måste man ju också tänka på, för att det är ju inbyggt lite i den här SGI:n då, att under första året så får man ta ut hur lite man vill av de här föräldraledighetsdagarna, och får ändå inte sån här sänkt det de räknar ut ersättningen på i framtiden. Så vad vi har valt att göra, vi kommer vara hemma 2,5 månad först tillsammans, för att det är på sommaren, så då kan man har ju 30 gemensamma dagar, och sen tar min man ut semester. Sen är jag hemma, och det är juni då barnet kommer. Sen är jag hemma till lite efter nyår precis, alltså ett halvår ungefär då. Sen går han hem ett halvår, och sen är jag hemma längre nästa sommar också, så att vi är hemma gemensamt. Så att vi kommer dela lika, för att då slipper vi ju tänka på allt det här, vem ska kompensera vem och hur mycket ska man, för det är en sak hur mycket pengar, säger att jag är hemma mer, jag får lägre lön, lägre pensionsavsättning, men det finns massa andra saker också, man halkar efter i karriärutvecklingen, halkar efter i löneutvecklingen, det är lite svårare att uppskatta hur mycket pengar ska man kompensera då? Man kanske faktiskt inte har råd att kompensera varandra mer än just den här premiepensionen.
Men jag menar, nu är ju det här liksom, nu säger du att ni tjänar ungefär lika mycket, och att ni kanske sett så att det har ju mindre betydelse då. Men det finns ju alltid en så här, en statistik. Men det är, jag tycker bara känns jävla tråkigt att leva i en statistik, att då kommer det att bli så här, för att det kan ju vara individuellt. Det kan ju vara så att pappan, alltså Jag köper inte riktigt det där, för jag tycker att det där måste, jag tycker att man måste bestämma det själv, och för vi skulle aldrig ha valt utifrån pengar. Sen förstår jag att det blir så, men det är ju faktiskt inte så att vi lever som statistiken säger.
Men det, man väljer inte ut efterifrån pengar också, det är en fördom folk har. Man införde något som heter
fast du säger ju att det är så bra, för nu kommer ni få ta ut lika vid samma karriärstegen. För oss hade inte det här någonting med vår karriär att göra. Det hade ingenting med våra pengar och hur vi fördelade det att göra, utan det passade oss bäst att göra på ett visst sätt. Och då, ja.
Ja, men jag förstår vad du menar. Men såklart, Alltså jag gillar också att jobba, men jag vet inte. Jag kanske också gillar att vara hemma jättemycket, det vet jag inte än. Så att jag kan inte riktigt uttala mig om hur det kommer
vi,
bli sen.
Vi får en anledning att träffa som är dålig igen, så ska vi minsann höra hur det blev.
Men det jag också ville säga, det var de inför en jämställdhetsbonus för att jämna ut uttaget av de här föräldraledighetsdagarna. Det hade ingen effekt. Man har också sett att i förhållanden där kvinnor tjänar mer än männen tar de fortfarande ut mer av dagarna. Det finns alltid en ursäkt att liksom ta ut mer. Och vi hade en ganska det här väcker jättemycket känslor. På Twitter pratade vi mycket om det, och det är mycket män som sitter i just den liksom, när man pratar finans på Twitter, kanske 90% är män, och de var liksom, de kände sig ganska arga för att de bara, vi ville ju ta ut hälften men jag fick inte för min fru. Jag försöker verkligen tänka där på att liksom backa tillbaka. Och de här dagarna är faktiskt inte mina, utan det är barnets. Och hur egentligen, vi tänker inte på pengar när vi har delat upp det här. Vi tänker på vad är det bästa för barnets framtid. Såklart att man har koll på sin privatekonomi, men vi vill ju att det här barnet ska få liksom ett bra förhållande med båda sina föräldrar.
Jag har ju en kompis som har en väldigt mycket rikare fru än vad han själv eller tjänar. Hon tjänar typ 200 000 i månaden och han tjänar 25 000 i månaden. Och han är ju väldigt glad för att för det skulle vara jättemärkligt då, för de har ju inte kostnader. Det skulle fortfarande bli så att hon skulle ha bra mycket mer pengar att röra sig med. Och han inte alls. Men de gör ju samma sak. De bor i samma hus, de snickrar samma saker, de liksom gör allting. Och då skulle det bli otroligt oschysst att hon skulle sitta där med en 150 lax kvar i månaden.
Men det är ju igen att de delar lika. Alltså det behöver de inte göra. De kan säga, men okej, efter skatt får vi ut 200 000. När vi betalar hushållskostnader, då har vi kvar 180 000. Vilket gör att vi har 90 000 var i fickpengar. Hur man spenderar dem spelar ingen roll.
Och det är ju mina ögon då en gemensam ekonomi.
Men du kan också ha det så som separat ekonomi. Och det som är skillnaden är vid skilsmässa. Säg att en person
väljer... Vad är skillnaden på gemensam och separat egentligen? För att i min värld så är det där samma saker då. Alltså...
Ja, men skillnaden är hur du liksom, vad händer sen vid skilsmässa? För att om, säg, den ena personen väljer att spara de här 90 000, den andra går och köper grejer för 90 000. När ni skiljer er så kommer, hade ni haft gemensam ekonomi, då kommer ni dela på det här sparandet, 90 000, som den personen inte då spenderade. Säg att de här konsumtionen är värdelös och den är värd noll. Det som ligger kvar 90 000 på ett konto, då delar ni det lika vid skilsmässa. Så ni får 45 000 var. Har ni separat ekonomi som är skyddad av äktenskapsförord, då kommer den personen ha kvar 90 000 som valde ändå att spara det och inte konsumera det. Så det är bara vad som händer med de här fickpengarna.
Så du säger att den, liksom, mellanvägen här som jag hörde är att allt som tjänas, tjänas gemensamt. Sen betalar man de gemensamma kostnaderna. Sen det som är kvar delar man i mitten rakt av. Inte som att den som drar in 200 000 betalar 14 000 och den andra betalar 3 000. Så att jag har 180 000 kvar och den andra har 2 000.
Nej, det skulle... självklart, om de gör så får de göra det. För mig skulle det kännas väldigt, väldigt märkligt. Men det som man ska tänka på om man har separat ekonomi, allt kan inte gå in på ett konto och blandas runt där och sen slässas ut igen som fick pengar. För då har man liksom tappat spårbarheten. Var kommer pengarna ifrån? Så det är bara en grej man måste hålla koll på. Men det är just det som är skillnaden för mig. Vad händer när vi skiljer oss? Vi gör det vi vill. Vi delar på våra kostnader. Vi har våra egna fickpengar. Och sen så får man bestämma hur mycket fickpengar tycker
man. Men
då
måste man ju ändå vara överens om varje grej. För att om den ena vill åka till Thailand och den andra inte, så blir det så ändå så här. Ja, fast... Man måste ju ändå vara överens om att vi ska åka då tillsammans för att ta den här. Det blir inte det upplagt för mer diskussioner än om man bara vet att vi gör det här, men vi reser och så gjorde vi det med gemensamma pengar. Annars kan jag sitta och säga, fast jag vill ju egentligen inte åka, så du får betala den då.
Precis, det är ju bra. Nej, men vad vi har i hushållens gemensamma kostnader räknar vi in resor, såklart. Och då blir det som en vanlig diskussion. Jag vill inte. Nej, men om du inte vill, det skulle aldrig bli att jag tror inte, om jag inte vill så vill jag inte. Då skulle inte jag göra det för att någon annan betalar det. Men då kanske min man hade åkt själv. Och då betalar han med sina pengar. Inte
men
med
låt oss
gemensam.
Säga så här då. Att du och din man, ni får barn och allting är bra. Men sen så får han lite feeling och mår lite gott. Och vill köpa lite extra. Och går och köper lite mycket bodys. Och bränner på lite. Och du då, din kloka rackare, sitter och stoppar in dina pengar på aktien och börsen. Och sen så har ni någon diskussion med ett par tre år där det visar sig att du har 500 000 undanstoppat. Han har 0. För han har ju bara haft feeling och köpt väskor och saker. Det kan ju bli skitjobbigt, tänker jag. Mm. Alltså, ja, du minsann, du sparar och gnetar på ditt håll. Liksom. Ja, det kan ju du säga att det hade du också kunnat gjort. Ja, fast nu gjorde jag inte det. Alltså inte det är mer upplagt för bråk än om man bara hade... Så här, vi har ett gemensamt sparkonto, vi lägger in där. Så kan du påverka honom.
Vet du vad, jag ska fylla på den för att jag tänker att vi ska inte hålla på och ifrågasätta varandra. Men jag tycker det är intressant.
Nej, men det är roligt
att diskutera. Det du säger blir ändå så att det är ju där jag hamnar. Att Andrea, vi har ju separat mat. Det vill säga hon stoppar in saker i sin mun och jag stoppar in saker i min mun. Det tror jag de flesta har. Vi sitter inte och matar varandra hemma. Men skulle jag uppleva att hon äter onyttigt över tid... Och jag ser att hon blir trött, hon blir tjock. Ska jag sitta och säga så här, nej men vi har separata munnar. Hon får äta vad hon vill, jag äter vad jag vill. Då skulle jag säga så här, älskling jag är orolig för hur det går. Ska vi köra sallad här? Och precis samma sak är det med pengar för mig. Liksom så här. Om hon inte hade ett sparkonto och så skulle vi säga, eller vi inte hade sparat så att vi båda skulle klara oss. Ska jag tänka så här, ja det är hennes pengar, hon får göra hur hon vill. Alltså för mig är det liksom, ekonomisk hälsa skiljer sig inte från fysisk hälsa eller mental hälsa eller liksom relationen till barnen. Ska jag inte säga så här, vet hon får vilken relation med min son som hon vill. Jag har min egen relation, sen när vi skiljer oss har vi varsin relation. Så för mig blir pengar bara en av alla de sakerna. Där mitt ställningstagande, nu kommer jag låta jävligt präktig här så ni får hålla i er, att jag kan inte bli framgångsrik med mindre än att hon är framgångsrik. Det är liksom grunden för partnerskap. Ett lag vinner bara som ett lag. Zlatan kan inte säga jag gjorde mål så att jag vann matchen även om det blev 0-3 liksom här. Liksom.
Är det inte gemensam ekonomi att ni sitter och matar varandra?
Ja men okej, men då gillar jag det. Då gillar jag att vi äter från samma tallrik, vi tar hand om samma hus, vi har omsorg om samma barn och jag kan inte bli framgångsrik med mindre än att hon är framgångsrik. Och när vi skiljer oss, då kan vi konstatera att på den här resan så har vi gjort det här tillsammans. Här är hälften, lycka till på din resa. Att jag ska säga att ja, jag såg nog vart det barkade, men det pratade jag skit med Mattias och sa så här, du vet Andrea är hopplös, hon sparar ingenting och hon blir bara tjockare och tjockare. Jag har satt undan både pengar och gymmaterial här så jag kan få någon ny söt tjej, för det här kommer inte funka. Du vet, så här, det hade jag inte upplevt som ett bra partnerskap, och där skulle det bli jättekonstigt för mig att göra skillnad på pengar. Däremot kan jag ju se poängen med det här. Vi delar en del var för sig, men då hade jag ju tagit undan sparande som en del av de gemensamma kostnaderna innan. Kanske mer för att inspirera till livsglädje. Så här, det här är 2000 kronor som du måste göra av med på någonting du älskar att göra. Eller 200 kronor eller 20 kronor beroende på vad man har för ekonomi. Än att vi ska säga så här, sparande är en högst personlig sak. För mig är inte det långsiktiga sparandet. För min son ska ändå troligtvis bo halva tiden hos den här människan. Och då vill jag se till att de har möjlighet att bo bra. Även om jag dör eller vi är skilda eller sådana saker. Va?
Mm, ja, det här, mm. Ja, vad säger du Sandra?
Jag tänker lite tillbaka på min egen barndom. Där min mamma hade råkoll på ekonomin och pappa hade inte koll på något. Alltså för i vanliga fall... Eller koll på något, han hade koll på typ jättemycket grejer,
inte
fast
på
inte på privatekonomin. De tjänade helt okej, men var det liksom, det är det som skrämmer mig lite också, för i ett hushåll, det är oftast att man delar upp lite ansvarsområden och så kanske, och jag är ju mer intresserad av privatekonomi än vad min man är. Men genom nu att vi har faktiskt separat ekonomi, han väljer sina egna fonder, han köper egna aktier, han måste ta sina egna beslut. Sen så kan, om han, för han är inte svensk heller, så det är lite svårt liksom för honom att sätta sig in i vad ett investeringsbart konto och så vidare. Så jag får hjälpa till med det, men jag tycker ändå det är skönt att vi, liksom, vi får ta våra egna beslut och man får liksom ta konsekvenserna av sitt eget beteende. För att jag vet att det är väldigt vanligt att man skiljer sig just på grund av privatekonomi. Det var en av de stora anledningarna till att mina föräldrar skilde sig också. Pappa hade ingen koll, och det vet man ju om man kollar på Lyxfällan eller vad som, alltså att känna att man inte har kontroll över sitt liv och privatekonomi, att det är någon annan och det är en svart låda, det vill jag inte ha. Så sen så, bara för att man är gemensam ekonomi behöver inte det betyda att det är den ena som sitter och gör allting. Men jag tror att det självklart har bidragit till min syn på det här. Jag vill inte ha som mina föräldrar att...
Gud vad spännande. Vad spännande. Jag skulle tänka precis tvärtom då. Om vi har det gemensamt, eller vi har gemensamma möten där vi gemensamt pratar om vad vi gemensamt vill göra med vårat gemensamma sparande, och du har ditt och jag mitt, då är det väl inte jag som håller på att utbilda dig på inspelningssparkonto. Det har vi redan bestämt, att jag skulle ju inte med lägga mig i dina pengar.
Men jag tycker så här, alltså det, återigen, vi, här, i, vi, här fast vi man har separat eller gemensamt, så är det ju väldigt likt, måste man ändå säga. Det handlar ju mer om där du säger vad som kanske händer om man skiljer sig. Men jag tycker att det du pratar om låter ju gemensamt för mig, och det du pratar om, Charlie, är ju kanske är separat också. Alltså, det viktiga är ju bara att man har verkligen tänkt och tar sitt ansvar. För sen är det väl jättebra att man har olika... Jag menar, jag gillar siffror, men min fru gillar siffror ännu mer. Så hon har skött alla räkningar sedan den dag vi träffas. Jag har inte betalat en räkning sedan 1998. Hon har aldrig dammsugit sedan 1998. Och hon däremot tvättar och jag tar hand om stugan. Alltså vi har verkligen så här... För att vi bara gör det. Och jag, sen är det inte så att hon skulle inte... Hon kan ju dammsuga om det skulle ta slut. Och jag kan betala räkningar om det skulle ta slut. Men vi har ju hittat saker som vi gillar att göra. Så att jag vet inte, det kan väl också gå under både separat och gemensam egentligen. Sen är det mer, kan jag tänka, vi ska inte gå in på det nu, men vi hade ju ett väldigt intressant avsnitt här. Vi hade Klara Herngren, vi pratade om bonus, alltså jag vill säga bonusfamiljer. Och hur det kan bli där. För då kan jag ju tänka mig att jag nog skulle dra åt mig lite till. Om man skilde sig och sen så kommer man in med en annan familj som har haft andra rutiner och andra saker. Nu är det kanske ett annat avsnitt, men då är det väl verkligen att fundera ännu mer. Så länge man är på våra nivå, att man har en och samma man, kvinna, och man har gemensamma barn, då är väl det här ett ganska enkelt, men ändå viktigt att fundera på hur man vill göra.
Ja, för det, jag tror att det är absolut det viktigaste, att våga prata om det. För att det är ju fult att prata pengar i Sverige. Det väcker jättemycket känslor. Och jag tror så tidigt som möjligt, träffa en jurist. Alltså de är jättebra på att svara på de här frågorna. Och vad händer om? Alltså sådana grejer man inte riktigt har tänkt på. Och så kan man bara hitta någonting som funkar för en själv. Men då har man i alla fall tänkt till innan och vet vad som händer. Så att, för det är faktiskt så att en av fem kvinnor idag har inte råd att skilja sig. Och kvinnor mer än män upplever, tror jag 27% av kvinnor upplever privatekonomi som ett riktigt stort hinder för att kunna skilja sig. Och det är dubbelt så många som män. Så det är... Alltså det är viktigt att ha koll på vad som händer.
Och jag tror ju då att om 20 år så kommer det vara, då kommer det vara så att det är precis lika många män som inte har råd att skilja sig. Så i vilket fall, även om vi hoppas att utvecklingen ska gå snabbare och att vi ska komma att bli verkligen jämlikt där. Men jag tror att det viktiga är att båda parterna är medvetna om vad man har för typ av ekonomi och att man har koll på det. Det är väl ändå det som är grejen liksom.
Vad roligt att du har en vision om att det ska vara lika många män och kvinnor som inte har råd att skilja sig, istället för en vision om att alla har råd att skilja sig.
Ja, men det kanske var det jag menar. Jo, men det är ju det enda. Det har ju du sagt så många gånger. Det finns faktiskt kvinnor. Problemet är att de inte har råd att skilja sig. Och då tror jag att jag menar ju bara att jag är så säker på att det kommer att svänga. Det kommer att bli mer jämlikt. För att jag tror snarare att killarna de unga killarna hänger inte med tjejernas utveckling.
Om man sitter och lyssnar på detta och känner att nu är jag ju redan i min relation och det är redan gemensamt eller separat och det är som det är. Och man känner igen sig i det. Jag tillhör dem som, när jag blir förbannad på min partner, tänker, men å andra sidan, jag kan inte skilja mig för jag vet inte om jag har råd, jag vet inte hur det funkar, jag vet inte vad jag ska göra. Har du någon sån här liksom kom igång guide eller någon pep talk till de som sitter där hemma, oavsett vilket kön de har, som på riktigt upplever att man sitter fast? Därför att
nummer ett är att försöka ta upp det. Sen vet jag att det är jättesvårt. Man kanske har varit gift i 20 år och så helt plötsligt kommer någon och vill ha separat ekonomi och man har haft gemensam, eller du ska börja kompensera mig därför att. Men nummer ett, börja prata om det. Försöka i alla fall. Nummer två, funkar inte, ta hjälp med någon som hjälper er att prata om det här. Om det är en terapeut eller om det är en jurist eller... Men ta hjälp, för jag tror att det absolut viktigaste är att prata om det. Det är inte viktigt om man har separat eller gemensam ekonomi. Det viktiga är att prata om det och veta vad som händer.
Ja, och kanske snacka med kompisar också, hur de gör och vad som är bra. Alltså, få tips, att man snart vågar prata om det bara. Våga prata pengar. och säga att vi, hur gör ni? Så här gör vi. Har ni något bättre förslag? Så kan man ju bli... Ja, men jag tycker det kommer fram mycket idag, som du har sagt också, det här med separat, som är ju otroligt bra att ha med sig. Just vad som händer på pensionen, som du säger, det kan man aldrig, en tjänstepension kan man inte kompensera rent. Då måste man göra det med andra typer av pengar. Så det är viktigt att bara ha att man vet om de konsekvenserna om man är hemma och vad det faktiskt betyder.
Men sen så tror jag också att det har blivit mer och mer populärt att ha separat ekonomi. För bara 7 år sedan så var det 70% som hade gemensam. Nu är det 51% som har gemensam. Så där ser vi ju att det är fler och fler.
Ja, Charlie, vi är ett utdöende släkt.
Ja. Trenden kommer vända.
Men det vet man ju inte, för det är ingen som pratar om det. Separat ekonomi tror jag upplevs lite som fult nästan. Att man tar sig själv först, att jag gör det för att jag är egoistisk och så vidare. Så det är det farliga med att gå och prata med sina kompisar eller frågor i någon Facebookgrupp eller så. För att jag får ganska mycket skit faktiskt för det här, för att vi har separat ekonomi när det ändå är hälften av alla som har det. Så att jag tror att ta professionell hjälp kan vara det
kanske
bra,
är juristen
om det går
i första hand då, ja. En familjejurist och, ja, som kan, ja, säga hur det borde vara och vad konsekvenserna blir.
Det där är ju aldrig ett roligt samtal att ha, liksom, vad händer om saker går dåligt? Men det är väl det vi kan stänga boken här, att våga, som Mattias säger, medan man fortfarande tycker att det är lite romantiskt när den andra fiser, att man medan redan då pratar om vad skulle jag göra om det händer det här, om det blir så här, om vi skulle separera, om du skulle dö, om jag skulle, alltså så här, det, ha det samtalet, det gör ju ändå att man känner sig mycket, mycket tryggare.
Ha en exitplan i alla delar av livet.
Våga prata pengar.
Bra.
Tack så mycket, Sandra, för att du kom hit.
Superskoj att ha det här igen, Sandra.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Tack. Veckans snabba med Kristina och Compriser.
Yes.
Ja. Vad har vi för snabbt att snacka om idag?
Nej, idag är det pension. Det kanske inte är så snabbt, men det är jäkligt viktigt.
Mm. Det är otroligt viktigt.
Yes. Ja. Mm. Så vi ska prata om den allmänna pensionen, den man alltså får från staten. Och den baseras på det man tjänar och betalar skatt för.
Precis. Så vad säger vi om den då?
Ja, den är ju indelad i två delar. Det ena är inkomstpension och det är 16% av din lönegrundande, skattegrundande inkomst som avsätts varje år, och så är det 2,5% som avsätts till premiepensionen. Så det är två olika saker som du får varje år.
Mm. Varför är det två olika? Liksom, vad är det som är,
ja,
olika?
Jag tror premiepensionen, det är det som du får bestämma själv. Så den investerar du i liksom aktier eller fonder och sånt som du vill. Så där har du chans att få liksom en ordentlig avkastning. Den andra delen, den avsätts, de pengar som jag tjänar idag och betalar till den, betalar pensionärerna idag. Mm. Det är deras pension som de får.
Det är det som är pyramidspelet här. Liksom.
Exakt. Mm. Så min pension är då framtidens. Så det gäller ju att folk fortsätter jobba. Annars kan det ju bli tufft.
Just det. Men samtidigt så är ju premiepensionen en väldigt liten del.
Väldigt, alltså, liten,
väldigt,
del.
Väldigt liten del, ja, av pengarna. Man behöver ju heller inte ha sån ångest för det. Det har ju visat sig att om man inte har gjort någonting så är man ju den här så kallade soffliggarfonden.
Ja, och det har ju gått hur bra som helst. Ja. Ja. Så att man ska inte ångest över den. Och jag tycker att man ska ha 100% aktier där. För det är ingen sån liten del. Det andra är säkert och det kommer du få. Och den här ska man liksom satsa. I alla fall tills man blir äldre.
Då ska man pensionsspara extra då? Själv?
Ja, de säger ju att den allmänna pensionen, då får man mindre än 50% av sin lön. Så har man inte tjänstepension, då är det superviktigt att spara själv. De flesta har ju tjänstepension. Mm. Och då kommer man i alla fall upp till 60-70% av lönen.
Hur vet jag hur mycket jag får? Finns det något bra system här för att liksom hålla koll på om jag borde vara om det är kattmat eller champagne? Det är ju svårt.
Alltså min pension kan man ju logga in på och få en prognos. Så det är ju bra. Och där kan man i alla fall få en känsla av vad jag kommer få.
Jag tycker den är jättebra. Jag vill slå ett slag för den. Minpension.se.
Håller med.
Så,
där är allt samlat.
Så får du jättebra samlat och allting. Så det är ju verkligen så.
Precis.
Så och vill jag se din pension, då går jag bara in på din pension.
Då går jag in på dinpension.se.
Den är bra. Ja, precis. Ja, sen så ska man ju tänka på hur man ska ta ut sin pension också. Och man får ju ta ut den här pensionen från det man fyller 61. Jag såg artikel i häromdagen att de pratar om att de ska nu höja den. Det höjs ju hela tiden. Men från 61 får man ta ut det här. Och då får man ju välja om man ska ta ut en del av det eller liksom maxsumman om man ska fortsätta jobba och sånt där. Men man kan inte välja så här, jag vill ta ut allt på 5 år eller 10 år. För den kommer rulla på så länge du lever. Så det ska man fundera på. Sen ska man också fundera på när man då anmäler. Man måste anmäla själv om man ska ta ut pensionen. Så måste man fundera på, vill jag ha efterlevande skydd eller inte? För det ska man anmäla just då. Och efterlevande skydd betyder att om man dör så får ens partner eller ens barn de här pengarna. Men då får man också lägre pension själv. Så när man går i pension, om man har en partner som är väldigt beroende av en, då kanske man ska ha det. Har man barn som inte har, det inte går bra för eller som man kan behöva stöd, så kanske man ska ha den också. Men om de flesta runt omkring har en bra, då tycker jag att man inte ska ta det här, för då får man en högre pension. Och det är några som räknar ut att det kunde vara upp till 30% högre pension utan. Så det är ganska viktigt att titta på det och fundera, behöver jag verkligen ha det? För jag tror man spontant känner, självklart vill jag ha skydd så att de får min pension. Men
kanske ska tänka på sig själv då när man går i pension.
Jag tror det. Och det är premiepensionen det gäller, inte inkomstpensionen. Så det är ändå en liten del. Så ha den själv.
Men in då på minpension.se.
Precis, och kolla.
Det kan ju alla göra. Och kolla och skaffa sig en bra bild.
En känsla, exakt.